Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå Jakob, välkommen. Nej, det där blev inget bra. Did I want to know where my easy rider gone? Did I want to know where my easy rider gone? You're the easy rider, you ride not so long. Hallå Gergej, välkommen till Indupodden avsnitt 26.
Hallå Jakob och hallå alla kära lyssnare. Ni ska också vara hjärtligt välkomna till detta fullsmetade avsnitt av Indupodden. Mm. Vad pratar vi om idag Jakob?
Vi pratar lite Linus Lundqvist. Ska berätta om Alex Zanardi och vad han har att kämpa mot just de här dagarna. Och vi har pratat också med Anna Andersson från Aftonbladet som hade många intressanta insikter om IndyCar och F1-världen och Marcus Erikssons psyke. Det var mycket intressant att höra från henne.
Precis, det är ett roligt snack med Anna Andersson, en av landets mest erfarna motorsportjournalister och en av få skulle jag tro som ganska hårt fokuserar på motorsportjournalistik. Så att, jättekul snack med Anna. Hör du Jakob, du har ju koll på vad Linus Lundqvist sysslar med på andra sidan Atlanten. Kan du berätta lite hur det går för honom?
Det går så att han är redo för race. Om ett par dagar ska han inställa sig på Mid-Ohio och köra i Formula Regional Americas. Formula Regional på andra platser på jorden kallas Formel 3. Det är den här serien som många av Indy Lights-förarna faktiskt har flytt till. Inget om Rasmus Lind än så länge. Men Linus Lundqvist ska ju köra där hela den här säsongen. Det var ju klart sedan ett par månader tillbaka. Du hade ett längre snack med honom.
Yes.
För ett par månader sedan. I alla fall, han har ju lyckats ta sig in i USA. Loppen går på lördag och på söndag på Mid-Ohio från 15:30 svensk tid. Ska livestreamas på FR Regional Americas YouTube-sida, får man kolla på det. Alltså det är ju ett fullt fält. Det är en ordentlig Formelbilsskola. Priset i den klassen är ju en sits i Indy Lights nästa år. Det är ett namnkunnigt fält. Särskilt Santiago Ruccia som har kört Indy Lights flera år tidigare. Har aldrig kommit sämre i mästerskapet än trea faktiskt. Så det, om Lundqvist lyckas göra bra resultat där så är det ett bra kvitto på hur snabb han är och vi som har sett honom köra i lite olika material. Jag tänker mest, jag kommer särskilt ihåg när han körde Carrera Cup på Gelleråsen och körde skjortan av alla.
Ja jäklar, det gick undan.
Ja, så att då har han ett kvitto som man kan visa inför internationella klienter också som skulle kunna tänka anlita honom till lite tyngre klasser i framtiden. Så det är helgen alltså, 15:30 svensk tid ska första loppet köras på Mid-Ohio då. Ser vi fram.
Undrar om inte vi ska serva våra kära lyssnare med lite länkar och tidtabeller till det här. Det kan vi säkert fixa via våra sociala mediekanaler.
Det ska vi komma ihåg, ja.
Kul med Linus i bra spännande sammanhang och speciellt med tanke på att den här Indy Lights-styrningen ligger i potten. Då kan man hela tiden ha det i bakhuvudet att den här klassen faktiskt kan vara väldigt betydelsefull för att inte säga helt avgörande för hur det går längre fram i Linus karriär och de andra ungtupparnas också.
Mm.
Ja, så har vi fått lite nyheter från Italien om Zanardis hälsotillstånd. Mm. Zanardi, som många av er säkert känner till, råkade ut för en trafikolycka för ett par dagar sedan.
På midsommarafton.
När han var ute på en träningsrunda.
En olycka med en lastbil. Oklart exakt vad som hände, men vi vet att Zanardi ligger nedsövd i respirator med allvarliga skallskador. Läkarna ger ju kontinuerliga uppdateringar om hans tillstånd, och det inte förvärrats sedan han hamnade på universitetssjukhuset i Siena i fredags. Men det är fortfarande allvarligt tillstånd, och vi alla hoppas ju att Zanardi tillfrisknar från det här så fort som möjligt. Zanardis egna karriär var ju ganska kantad av skador och dramatiska incidenter. Han F1-debuterade ju i Formel 1 1991. Hans F1-karriär var ju inte särskilt spektakulär i sig. Han var ju med om en otäck olycka på Spa. Där han odrog sig en ganska allvarlig hjärnskakning, har jag för mig. En krasch i Oroge med sin Lotus. Men han kom tillbaka från det. Men Formel 1-karriären tog slut också när Lotus klappade ihop säsongen 94. Sen blev det lite sportvagn och lite rulla tummarna innan han fick förtroendet av Chip Ganassi att köra Indycar 1996, och gjorde ju enorm succé under hans tre Indycar-säsonger.
Tills en fruktansvärd olycka satte stopp för karriären, va?
Precis. Han körde ju Chip Ganassi Indycar 96, 97, 98. Jag tror det blev en tredje plats i mästerskapet 96, och sen så dominerade han serien 97 och 98 i kart. States two new names, both from the U.S. in this series that has become so international. So the battle for the PPG Cup. Look, oh, look, here he comes, here he comes, here he comes, and he gets him! Can he get him back? Can he hang on? Oh, look at this! Down through the boards, on the final lap. Alex Zanardi, remember, twice we've had the change on the final lap of the race this year. Alex Zanardi at the top of the hill, an area you would not normally try and pass. Ducks inside of Brian Herta, goes all the way off the course on the right-hand side, and Alex Zanardi, with a brilliant move, takes the checkered flag from the pole and the win here at Laguna Seca. Unbelievable! Han fick aldrig chansen på Indy 500. Man skulle få chansen i Formel 1 igen, nu för Williams bredvid Ralf Schumacher. Och Zanardis körstil verkar ju inte alls fungera i Formel 1 då. Nu kommer han ju från tunga bilar med 1000 hästkrafter och slicks till en bil som var 250 kilo lättare, hade räfflade däck, kommer ni ihåg, och ungefär 200 hästkrafter färre. Så 0 poäng hos Williams säsongen 99, så gjorde att han kom tillbaka till kartserien till 2001. Och det var då den här hemska olyckan hände på Lausitzring och valloppet i Tyskland som Kenny Breck vann. Det här var ju ett väldigt, väldigt jobbig atmosfär, för det här var ju första större internationella sportevenemanget efter 11 september. Så det var ju, just, det var ju otäck atmosfär i hela världen då, och sen blev det inte bättre på Lausitzring i och med den här otäcka olyckan där Zanardi svävade mellan liv och död i ett antal dagar. Han förlorade ju benen i de här olyckan, men gjorde comeback. Först som touringcarförare, körde WTCC med ett antal segrar i några år för BMW. Han har inte tävlat i Indycar sedan dess, men han gjorde ett inhopp och bara ceremoniellt körde klart de 17 varven när det nu var på Lausitzring, de varven som han inte fick köra klart. Och de tiderna han satte med sin kartbil hade ju räckt för att vara konkurrenskraftig när Indycar-cirkusen besökte Lausitz igen 2003, alltså bara 1,5 år.
Är det sant? Det här visste jag inte.
Bara 1,5 år efter den här allvarliga olyckan så satt han i en Indycar-bil igen och körde klart loppet då. Nu en till allvarlig skada i Zanardis liv. Han är en bit över 50 nu, men ja, vi hoppas på att han kommer studsa tillbaka till det här igen. Han är alltså en av de större anledningarna varför jag tyckte att Indycar var så otroligt häftigt när jag var 6, 7, 8, 9 år. Varför jag tyckte liksom att Indycar var så himla färgglatt. Zanardi var ju den som gjorde att göra donuts FNs jägare. Det var som, han var den som gjorde det populärt. Liksom. Det var bara någonting han fick för sig efter han vann i Long Beach 97. Så tycker jag att vi ska bjuda publiken på något särskilt. Och så gjorde han donuts, fick böter för det. Men liksom, han var en riktig härlig färgklick i IndyCar-cirkeln på slutet av 90-talet. Och oavsett vart han varit så har han ju varit väldigt... Han har inspirerat mig väldigt mycket att gör det bästa av det värsta och ta inget för givet. Mm. En otrolig karaktär och han kommer...
Han är ju en riktig comeback-hjälte alltså. Mm. För efter sin aktiva karriär inom motorsporten och efter att ha förlorat sina bägge ben så har han ju sadlat om till cykelsport för handikappade. Helt enkelt till handcykling.
Jag tappade det.
Och tagit Paralympics-guld i handcykling.
Ja, jag har tappat räkningen hur många guldmedaljer och andra medaljer det har varit. Men en hel del. Och hans motorsportkarriär har ju faktiskt fortsatt. Förra året körde han ju Daytona 24 timmars till exempel. Precis. Så en otrolig häftig kille som vi alla önskar väl nu. Och håller tummarna på att allt går bra.
Ja, våra allra största indiepodden lyckönskningar till Italien helt enkelt.
Dessutom, vi fortsätter vårt samarbete tillsammans med Stefan Johansson och hans konstprojekt stefanjohansson.art. För er som lyssnade på vår intervju med Stefan Lindlövis Johansson i vintras vet att han har många strängar på sin lyra. Idag driver han förutom sitt management för Felix Josefsson, Scott Dixon och Rasmus Lind även en framgångsrik karriär som konstnär. Och så i och med den världsomfattande pandemin som vi nu lever igenom så har Stefan Johansson tagit fram också ansiktsmasker med sina konstverk på. De finns tillgängliga i 4 olika designer från serien Memories of a Past Life. Och i och med att köpa de här ansiktsmaskerna stödjer man också olika välgörenheter som Johansson är engagerad i Los Angeles. Särskilt för Los Angeles hemlösa. Så om man köper en mask för $30 så donerar man också en mask till hemlösa i Los Angeles. Om man köper 4 masker för $65 så donerar man 4 masker till. Ni förstår. För att ta en genväg för att komma över en sån här mask så kan man också bara signa upp sig för stefanjohansson.arts nyhetsbrev. Då är man nämligen med i en tävling att vinna ett presentkort värt $150 som man kan använda i stefanjohansson.arts webbshop. Så gå in och kika på Stefan Johanssons konstverk. Signa upp er för nyhetsbrevet och håll tummarna att det är ni som vinner presentkortet då på $150. Sista datum att anmäla sig för det här är 17 juli, så vänta inte för länge bara.
Ja, kära lyssnare, idag har vi finfrämmande Indiepodden. Vi har nämligen med oss Anna Andersson som skriver motorsport för Aftonbladet. Och historiskt sett har ju Anna fokuserat jättemycket på Formel 1, men av naturliga skäl så har även hon börjat omorientera en del även med utblickar mot IndyCar mer och mer. Och Anna är ju någonting så unikt inom svensk motorjournalistik att mig veteligen så är Anna en av få som faktiskt uteslutande skriver om motorsport och motorsportrelaterade teman. Så vi tyckte det vore jättekul att ha med Anna och prata om IndyCar helt enkelt. Välkommen Anna!
Tack så jättemycket!
Hur står det till i värmen?
Jo, det står bra till faktiskt. Jag har hunnit med ett svalkande dopp på förmiddagen, så det är lugnt.
Åh, vad skönt. Ja, det ska man behöva. Mm. Vad heter det? Vi har faktiskt stött på varandra en gång tidigare. I levande verkligheten.
I en buss.
Apropå värme så har jag för mig att det var väldigt varmt på den där bussen också.
Ja, det var det. Och fasaner på vägen och trångt och jäkligt på gatorna, om jag inte minns helt fel.
Ja, men det var det. Vi var på väg genom de här pittoreska små byarna i England på väg till en pressvisning av Renaults Formel 1-fabrik, Enstone.
Jag har ju varit på den här fabriken 2 två gånger. Och jag kan fortfarande inte förstå hur man har så erbarmligt dåliga vägar till en fabrik där det rullar liksom 14 rejäla långtradare varannan vecka. Det är så att du skrapar alltså väggarna på husen och kanterna på broarna på de här smala vägarna och fasanerna överallt. Det är
smala
otroligt
sportbilsvägar. Absolut inte lämpade för Formel 1 långtradare.
Nej, men det märkliga är att man varit där två gånger och man fortfarande alltid åker samma vägar. Så man tycker att det borde ju finnas någon bättre väg, men
något alternativ. Men det gör nog inte det.
Nej, det gör inte det.
Men du, som jag nämnde, alltså jag tror ju att du är en av få svenska journalister som ganska exklusivt fokuserar på att skriva om motorsport. Rätta mig om jag har fel, men jag tror det.
Ja, skriva kanske, ja. Fast jag gör ju en del annat också, men det syns ju inte lika mycket. Jag skriver en del hockey. Jag bor ju i södra Sverige, så det blir en del Malmö Redhawks, det blir en del Rosengård. Bibel till våra sportbiblar och sånt. Men det är mycket motorsport och det har ju... Intresset har ju vuxit de senaste åren faktiskt. Även om det är många som tycker att det kanske inte är så. Men det finns ett genuint motorsportintresse i Sverige. Och vi har ju försökt att odla det på Aftonbladet. Och lagt mycket energi på att inte vara... den kvällstidningen som bara jagar rubriker, utan att faktiskt vara den tidning där man också kan få... där den som är normalintresserad av motorsport, inte nördintresserad, men som är intresserad kan få en seriös bevakning. Nördarna finns det så många andra bra forum för, men det finns ju en stor grupp människor som faktiskt är intresserade av det som händer inom Formel 1, Indycar, WRC, MotoGP på en nivå som ligger över den normala sportbevakningen. Liksom, men där man ändå vill ha lite mer. Men inte där in på varje vinge liksom, och varje gram i bilen.
Och där får jag verkligen ge er beröm för det arbetet. Det tror jag ni har gjort ett jättejobb genom den kontinuiteten jag har haft. Att det är ju dig man ofta har förknippat med motorsportbevakningen, och den har alltid varit på en sån stabil och jämn nivå som, precis som du säger, förmodligen tilltalar den som inte är så extremt insnöade som jag och Jakob här, utan mer så normalintresserade av liksom, hur går det för sporten och vad är det som händer?
Vi har försökt att ta med liksom, in lite bakom kulisserna och skapa ett intresse för en... Alltså motorsport är ju så otroligt brett, och det finns väldigt, väldigt mycket intressanta människor och personligheter i den här sporten som nördarna ibland glömmer bort. Som går ännu lite djupare, för de är så självklart. Men att hitta liksom en balans, en annan väg. För att ska man kunna skriva seriöst när det händer saker som vi vill skriva om, andra saker som plötsligt folk vaknar till att oh shit, det där är en bra rubrik. Då måste vi göra det andra också. Vi måste väga upp, för det andra blir inte relevant. Om man ska ta det på allvar, tycker jag.
Just det. Men hur hamnar du här egentligen? Vem är Anna Andersson så att säga? Och hur hamnar du i det här med motorsportjournalistik?
Alltså det är en... Det är en lite knölig väg. Livet har ju ibland förunderliga vägar där vi vandrar. Jag är en sportfåne i grunden. Liksom. Jag har spelat, hållit på med det mesta, men framförallt jag spelar handboll på elitnivå. Och jag älskar adrenalinet inom idrotten. Och jag älskar verkligen idrotten och människorna som håller på med idrott. Och tycker om att berätta historier. Sen träffar jag mitt livs kärlek. Han råkade också spela handboll och blev proffs i Tyskland för många år sedan. Så att, och jag fick liksom välja, vad ska jag göra? Ska jag skita i det eller ska jag våga hoppa? Och då tänkte jag att jag får ju nog göra det. Och i den här eran så var ju Michael Schumacher enormt stor. Mattias Ekström körde DTM. Och jag kände väl att jag vill inte släppa. Jag hade jobbat som journalist sen jag var 14 och ville liksom inte släppa det. Så då hittade vi en mellanväg. Och så fastnade jag för motorsport. I början var det mycket fotboll och sånt också. Men någonstans så kände jag att jag tycker inte fotboll är speciellt kul, om jag ska vara ärlig.
Nej.
Så att, men här tyckte jag att här hittar jag någonting. Alltså det finns adrenalin, det finns historier, det finns människor, det finns en passion, det finns så otroligt mycket. Motorsporten är så himla bred, så jag fastnar. Den har så otroligt mycket mer än många andra idrotter faktiskt, tycker jag. Så jag fastnar ju då och då. Egentligen som ung så var det mer att jag tyckte det var jättekul att kolla när Senna Prost körde. Liksom. Men det var lika mycket skidor, hockey, allt annat när jag var barn. Men okay. Det var där någonstans jag fastnade, i ett motorsporttokigt land.
Ja, det är ju liksom väldigt speciellt med motorsport, att det är alltid så mycket politik och intriger och personligheter och stora pengar och affärsintressen inblandat. Så jag håller helt med dig. Det är en väldigt spännande värld. Liksom. Och börjar skrapa lite på ytan, så finns det alltid så mycket intressant under. Liksom.
Ja, och det finns så mycket... Alltså det är ju mycket spännande med regler och vad händer och varför... Alltså fotbollsplan, eller fotboll liksom. Ja, men du har 11 gubbar i ett lag och sen har du 11 i nästa och så har du 42 ligor. Alltså... Det krävs inte så jäkla mycket för att spela i en av Europas bästa ligor. Visst, det är svårt naturligtvis, för utbudet är stort. Men tittar du på F1, hallå, det är 20 platser i hela världen. Tittar du på IndyCar, det är ungefär lika mycket. Och det är 2 gubbar i varje team, eller 3 som IndyCar som syns. Mm. Men det är så otroligt teamarbete bakom. Så det finns så mycket, och det finns så mycket historia. Jag tycker det är grymt. Otroligt roligt. Så det är någonting som har vuxit fram. Och så tycker jag det är väldigt, väldigt roligt. Så jag kan inte, jag vill inte släppa det.
Nej, jag förstår det. Det låter ju passionerat när du pratar om det. Det låter som att det är på riktigt liksom.
Jag har till och med fått min man som inte har tyckt om något annat än bollar och börjat titta på grejer. Så att,
ja, kul.
Jag har blivit viss person får man väl säga.
Föredömligt. Men svensk motorsportjournalist och allt som allt idag, hur mår den egentligen idag? Du når ju många läsare till exempel, och hur upplever du tonen bland motorsportsfans online? Är det okej ton som fansen har mot journalister, tycker du?
Jag tycker att den är väldigt varierande. Jag får väldigt mycket positivt, måste jag säga. Och jag tycker att vi har en bra relation med många läsare, och när vi har haft under våren har det varit väldigt mycket typer av chattar och sånt, och det är ett bra klimat där. Sen finns det ju alltid troll. De finns ju överallt. Det spelar ju ingen roll vilken, alltså när jag bodde i Sverige från början och skrev om Stockholms fotboll, så fanns det ju knasbollar även där. Det finns inom skidor, inom doping, inom innebandy. Alltså det finns ju överallt. Och i och med att vår värld har förändrats och blivit mer digital, så är det ju på något sätt mer okej att vara elak framför en skärm. För du behöver inte ringa upp någon och skälla eller träffa någon face to face. Så att det har ju blivit ett annat klimat. Och sen vet jag ju, kan jag ju notera, att ibland online så är det inte okej mellan fans heller. Men å andra sidan tror jag inte att det är någonting unikt för motorsporten, utan jag tror att det är en samhällsförändring som har skett när man kan gömma sig bakom en skärm. Så jag ska absolut inte säga att nej, det är bedrövligt, för det tycker jag inte, utan det finns väldigt många människor som hör av sig på ett otroligt positivt sätt. Och de chattar jag har haft under våren, om det är 3 eller 4 stycken, jag tror jag har suttit i 2-3 timmar. Och bara kommunicerat med läsare om motorsport. Och det är ju helt fantastiskt.
Det är så verkligen. Nu, jag är inte särskilt sportintresserad överhuvudtaget. Jag är ganska så där motorsportfokuserad, men så jag har inte så mycket att jämföra med. Men mitt intryck är att svenska motorsportsfans tenderar att vara väldigt pålästa och kunniga, och liksom uppskattar att vara pålästa och kunniga och inte bara haspla ur sig åsikter. Så att på det sättet är i alla fall mitt intryck att det är ju en rätt okej samtalston.
Ja, men det tycker jag också. Det är ju de, sen är det ju så där att de som har ett särintresse, om det nu är motorsport, om det är friidrott, om det är handboll, i idrotter som kanske inte är så där jättestora, som har världens svans, så är folk pålästa. Absolut, men i de här våra nationalsporter, exempelvis fotboll och hockey, där det blir mästerskap som plötsligt lockar folk var fjärde år, så är det klart att de har ju en tendens att häva ut sig saker för att de inte hänger med under de andra åren.
Just det.
Emellan mästerskapscyklarna. Så att motorsportsfans är absolut pålästa, men man kan ju också hitta, under Svenska rallyt kan man ju alltid hitta de som har för många promille in och för få promille ut liksom.
Absolut.
Men så är det ju.
Men själva förutsättningarna för att göra god kvalitetsmotorsportjournalistik, hur tycker du det ser ut just nu? Jag tänker på precis hela den här stora omvälvningen som hela medievärlden är inne i, och jag tänker allt både på de ekonomiska förutsättningarna och hela den här digitala revolutionen som påverkar precis alla delar av media. Tycker du det finns schyssta förutsättningar för att liksom jobba med det här och skriva vettig journalistik om motorsport?
Det har blivit svårare och svårare. Om man framförallt tittar på Formel 1 då, så var det ju enklare för ett par år sedan att få loss de här exklusiva grejerna och få komma in och ha lite. Medan ju större den grenen har blivit, ju mer teamen själva kontrollerar. Och framförallt om man tittar på, nu var jag på testerna här innan och sen hur det har blivit efteråt, så är det ju väldigt mycket från teamen och ut som de kommunicerar det de vill kommunicera.
Det
har ju blivit mycket, mycket mer uppstyrt, vilket är negativt egentligen för fansen. För det slutar med att teamen publicerar det som de vill, och vi, när vi inte får vara på plats eller kan vara på plats och ställa de frågorna som vi kanske är intresserade av och får, så blir det ju deras vinkel som syns. Och den biten har blivit svårare. Du måste in och ha betydligt mer kontakter. IndyCar är något mer öppet. Herregud, idag så kan du få tag på Marcus Ericsson. Det går ju. När han körde Alfa så var det ju liksom en månadsjobb för att få två citat. Alltså, så att där är det ju fortfarande en lite mer, det är inte lika mycket pengar, det är inte riktigt lika styrt, och det är fortfarande, man kan säga, något öppnare, och det känns som en något mer gemytlig stämning, tycker jag nog.
Jag håller med. Det känns som den amerikanska racingmiljön är lite mer förstående också. För att pressen är ju en otroligt viktig del av det de sysslar med. Till skillnad från kanske Formel 1 som gärna ser pressen som pesten. Liksom.
Ja, Formel 1 ser väl mer att... de ser ju mer att de ska tjäna pengar på pressen. Och att vi kan förse dem med det. De ser det som sin förlängda arm. Men jag har inte känslan av att IndyCar har kommit dit än. Det kan ju också vara en sån sak som att IndyCar liksom ligger lite efter. Vi får ju också se vad som händer när den här pandemin har dragit över världen eller flera varv, eller vad den tänker och vad gör det med motorsporten, och hur påverkar det som vi tycker så otroligt mycket om när det gäller idrott. Vad händer med sociala distanseringar, med stora evenemang, med pengar, med sponsorer? Vad gör det med förare när vi plötsligt har race utan publik? Vad händer liksom? Det är en stor fråga som vi faktiskt inte har något svar på, som det kommer också dröja en hel del innan vi kan svara på, för det är en process.
Verkligen, och det är mycket som fortfarande känns extremt osäkert. Alltså.
Verkligen. Samtidigt tycker jag att det var otroligt kul att få se den här indie-premiären.
Ja, eller hur? Äntligen lite riktig racing, eller hur, Jakob?
Oh ja. Satt du och kollade på loppet live då? Som
självklart.
Bra det.
Jag satt, det var verkligen så här, jag fick en halvtimme sömn mellan kvalet och racet.
Ja, detsamma. Det var en liten stund där som jag trodde att det här blir svårt. Men jag klarade mig med en kopp kaffe.
Ja, jag har satt här så jag hade solen som gick upp på morgonen. Det var rätt häftigt faktiskt.
Det var jättevackert.
Det var en helt annan kändelse. Man insåg att det var väldigt många svenskar som delade den där stunden med en, men man var ju inte på samma ställe.
Nej.
Man satt där i ett helt släkt tyst hus och så race på tv och solen utanför fönstret. Men det var otroligt läckert.
Mm.
Men vad tog du med dig från det racet? Alltså som, om man tänker på det sportsliga, vad tycker du var liksom behållningen?
Ja, men dels tycker jag att det var otroligt skönt att se att det går att bedriva idrott utan publik, faktiskt. Även om det såg något märkligt ut med alla de här munskydden fram och tillbaks. Men det som hände på banan, plockar vi in det, så var det ju, tycker jag, gick jag med otroligt mycket positiva känslor efter det racet. Alltså det var härligt att se den erfarenheten som Scott Dixon har. Det var ju så otroligt tydligt varför han vann det racet. Det gjorde inte han för han hade förberett sig bäst i år. Det gjorde han för han hade förberett sig för det här i 20 år.
Mm.
Det var otroligt roligt att se Felix, som hade en sån enorm respekt för ovalracingen under förra säsongen. Vilket också är förståeligt med tanke på det som hände både under upplärningen för Indycar och sen när han hängde i staketet under hösten. Så att jag tycker ändå att det var ett steg framåt, och hans alla timmar som han lagt ner med Dario Franchitti här under vintern, det syntes ju att det har gett honom någonting. Och sen var det ju otroligt roligt också, tycker jag, att se Marcus klättring. För där har han har ju fått väldigt mycket kritik för att det är mycket snack och ingen verkstad.
Mm.
Och jag tycker ändå att han gjorde ett väldigt positivt och bra jobb. Och att bränsleslangen eller vad det var som såg till att det inte funkar, och han inte fick besked om att det inte var någon bränsle i bilen och trassel i depån och hela. Just. Ja, det är inte hans. Det går inte på hans kappa, det går på hela teamets. Liksom. Så jag tyckte det kändes positivt, och det kändes som att fast nu vill jag mer.
Ja, det känns lite nästan ordhärligt den här 4 veckor till efter att man hade väntat i 3 månader. Men Anna då, hur länge har du personligen följt IndyCar?
Alltså lite från och till. Jag har ju under, alltså nu vet jag inte hur många år det är, men jag skulle kunna tänka mig att det är typ 15 år, haft en sida som heter Annas Motor i Sportbladet.
Mm.
Som går varje lördag året runt. Och den där sidan, ja, det var faktiskt Ronny Olofsson när han var chef som sa att men vi måste på något sätt hitta något ställe, något forum för att ta hand om motorsport på ett seriöst sätt. Du kan väl fixa det? Ja, visst. Det kan jag väl fixa. Och den har ju blivit ett ställe där man kan göra nedslag i saker och ting. Vi får ju ibland kritik för att vi skriver inte så himla mycket om MotoGP, eller vi skriver inte så mycket om rallycross eller vad det är. Eller de svenska formelbilsförarna. Men den där sidan har vi under året använt. Visst, F1-helger så är det mycket F1. Numera är det mycket Indy när det är Indy-helger. Men annars har vi använt den till att göra nedslag. Och det gör ju att där har jag ju haft viss indie-kontakt, så att säga, även tidigare. Personligen så vet jag, skrev en del om Danica Patrick i samband med att hon vann på Montegi och innan efter där och hennes roll. Jean-Pablo Montoya, år 2000 var det väl han tog sin första seger som rookie på... Han dominerade något vansinnigt, den Indy 500 där, och tog med sig det sen till Formel 1. Så att jag har gjort nedslag, kan man väl säga, men det har inte blivit så... ja, och sen så Kenny Bräck naturligtvis. Mm. Den får vi naturligtvis inte glömma. Men så tydlig bevakning har ju inte varit som det blev från och med att det är att Felix klev in i Indy Lights. Så att innan så kan vi kalla det för motorsidenedslag och gjort knäck när vi har känt att ja, men det här är en bra story. Sen en mer regelbunden bevakning. Men när Felix klev in i Indy Lights, då var det läge liksom.
Så där personligen, utöver att du bevakar det professionellt, men du är ju väldigt marinerad i Formel 1 liksom. Det är därifrån du har din bakgrund. Men kan du uppskatta amerikansk racing?
Absolut. Den är ju lite mer, den är inte så förutbestämd, tycker jag.
Nej.
Jag gillar det här lite råa racingen. Jag gillar kombinationen, kan man säga det? Alltså jag tycker kombon av F1 och Indy egentligen är helt fantastisk. För att F1 är lite så här förfinat, tjusigt, perfekt.
Mm.
Och med stories som är tydliga att berätta.
Mm.
IndyCar
är lite mera rå, ärlig racing. Det går att köra om. Det är inte så jäkla mycket avåkningszoner. Tack gode gud för att Herman Tilke har hållit sig borta. Liksom. Så att vi får en mera gedigen racing. Min dröm hade ju varit att man hade kunnat kombinera dessa två. Just på det. Ett sätt. Och få det coola med F1 med det lite mer busiga, råa racingen från Indy. Då hade det hade varit grymt.
Ja, det är lite mer pang på liksom.
Ja, och det är okej att vara pang på. Folk går inte och tjurar i 3 veckor. Alltså F1 kan ju ibland vara... Alltså F1 för mig kan ibland vara lite Neymar-fotboll. Medan då Indy är lite mer handboll där jag kommer ifrån. Ja, ja. Visst, alltså, du fick en smäll på käften, men res på dig. Ja, visst, sorry. Nu kör vi.
F1 är lite mer opera och IndyCar är lite mer Rammstein.
Ja, kanske ska vi. Så kanske ska ta det så.
Eller vad säger du, hårdrockar Jakob?
Om F1 är opera så är ju IndyCar någon form av heavy metal kanske, eller... Country. Ja. Nej, NASCAR är country förstås.
NASCAR är country.
NASCAR är verkligen country, va?
Ja, precis. Apropå ja, men jag NASCAR, tycker det är... de här sociala oroligheterna i USA har NASCAR varit rätt duktiga på att hantera, va?
Jo. Det kanske vi också komma in på att IndyCar drog igång säsongen precis på piken av Black Lives Matter-protesterna i USA.
Mm.
Har du någon kommentar kring hur IndyCar hanterade de sociala rörelserna i USA?
Alltså, så, som jag har sett, nu var jag av något naturliga skäl inte på plats i USA när det här skedde. Så att det är svårt att ge en väldigt nyanserad bild, utan man får ju den bilden som visas upp liksom. Men jag tycker väl att de har hanterat det bra. Motorsporten har ju generellt sett ett problem för att det är en väldigt vit sport. Det är en väldigt, alltså det finns ju på i hockey är ju också så, alltså det är väldigt få färgade förare och även medarbetare faktiskt, alltså det är inte många sett till över, så det finns ju en önskan om en större mångfald inom motorsporten. Mm. Sen är ju motorsportens stora problem idag är att det kostar såna oerhörda pengar. Alltså det är ju väldigt, väldigt svårt. Hur många liksom förare är det som når till toppen utan att ha en finansiell backning? Det är ju oerhört få. Och det gör ju också att det blir en social segregering.
Mm.
Jag tycker det var otroligt befriande faktiskt när jag gjorde en intervju med Marcus Eriksson här, kan det ha varit i mars? När han berättade hur han själv liksom plockade upp telefonen. Han insåg förra sommaren att han inte... Ja, McLaren kommer att kliva in här. Och jag är nog inte en del av deras plan. Och han plockade upp telefonen och själv går igen telefonlistan. Och börjar att ringa. För att själv ta tag i det.
Mm.
Det visar liksom på att ja, men det går. Och det är också en positiv putt. Om man säger det så, till alla de unga förare som sitter där och inte har de här pengarna. Att det finns faktiskt möjligheter att lyckas, men du måste ha talangen och du måste vilja jobba för det.
Mm.
För problemet i många fall är ju att du har kanske pengarna men inte talangen och du har inte viljan att jobba för det. Ändå kommer du fram. Just och då plockar man det ifrån någon annan. Du måste ju då, om du har talangen men inte pengarna, så måste du ha viljan. Så att du presterar och inte bara skapar förutsättningar för dig själv att lyckas på banan utan även utanför banan. För då kan du, då är det möjligt att ta de där platserna, men du måste jobba oerhört för det.
Det är skönt att se att motorsportindustrin, särskilt i USA nu, har visat sig så att de är väldigt seriösa, att de vill ha mer mångfald, att de jobbar att vara mer inklusiva. Så det känns som att följande generationer kommer kunna spränga gränserna lite lättare tack vare det som har hänt senaste året. Och så.
Ja, och sen i och med deras supportsystem inom IndyCar, där du liksom genom att vinna en serie kan få köra i nästa serie, så som Rasmus Lind har gjort exempelvis, och så som Linus Lundqvist hoppas på att göra, att man vinner sina supportserier och så får du en körning i serien över. Det är också ett bra sätt för att öka mångfalden. tycker jag. För så är det ju inte inom Formel B-sporten i Europa och Formel 1. Men där kostar det ju enorma summor. Men det där tycker jag är bra. Som Linus då, den serie som han kör i. Ja, men där vinner du den så har du en körning in the lights nästa år.
Mm.
Det gör ju plötsligt att alla som startar i serien har betydligt större möjligheter att ta nästa kliv.
Mm. Verkligen. Och när man pratar med dem så är de ju väldigt medvetna om det. Både Linus och Rasmus säger ju öppet att det här är en av huvudskälet varför de har orienterat sig mer och mer mot USA. För just för att man har den här inbyggda moroten i seriesystemet som helt saknas i Europa. De kan bränna hur mycket pengar som helst och i värsta fall ändå inte komma vidare även om du har liksom resultaten om pengarna råkar ta slut så vid fel tillfälle. Så att det är en himla chansning att bränna budget på en europeisk racingkarriär på det sättet.
Ja, men alltså, det ser man ju. Det är sånt som Gustav Malja. Liksom. Det är ju, där fanns det ju, han hade ju möjligheterna, men det bara tvär försvann ju. Eller Joel Eriksson, det är nästa exempel.
Ja, precis, precis. Det är ju två ganska tråkiga exempel i närtid på karriärer. Absolut. Som verkligen har tagit tvärstopp. Trots att det uppenbarligen fanns backning. Liksom.
Mm.
Ja, för att man... För att, där har ju IndyCar, tycker jag, ett mycket bra system där det faktiskt finns. Och det är kul att de svenska killarna har sett det. Och det är ju mycket tack vare framförallt Felix och hans satsning där borta med Stefan.
Ja, precis. Stefan måste ha betytt väldigt mycket där alltså, för att tidigt få in honom på det spåret. Och då, nu i efterhand, så det var ju verkligen ett lyckokast alltså.
Mm.
Speciellt om den här fina formen håller i sig liksom. Men annars var det förra året, Anna, när både Marcus och Felix var nykomlingar i IndyCar, vad blev ditt bestående intryck av killarnas respektive debutsäsonger? Hur tycker du de skötte sig?
Ja, alltså när det gäller Felix så minns ju jag framförallt slutet av säsongen där när han fightas stenhårt med Scott Dixon och de går i varandra. Det var väl i säsongsavslutningen va? Till och med. Och det tycker jag är någonting som jag tar med mig, och det är hans mod att våga rejsa oavsett vem som sitter i bilen bredvid och göra det på ett schysst sätt och sen kliva ur och liksom, ja, fine. Mm. Men jag är inte nöjd. Jag ger mig inte. Jag är inte nöjd.
Just det.
Han var otroligt besviken hela förra året över att han inte vann något race. Och när jag träffade honom i år inför säsongen så var det första han sa, nej, men jag vann inte, då kan jag inte vara nöjd. Hur ska jag kunna vara nöjd om jag inte vinner?
Mm.
Och den känslan tar jag med mig när det gäller Felix. Jag tror att det är lite det som har gjort honom till den han är. Och som gör att han har, som jag ser i alla fall, goda möjligheter att vara en toppförare i IndyCar flera år framöver. För att han är... inte bara skicklig förare utan han har rätt mentala inställning också. Så det tar jag med mig när det gäller honom. När det gäller Marcus så är det lite svårare tycker jag. Eftersom han hamnade dels i ett sämre team. Plus att han kom ifrån 5 skitår i Formel 1. Mm. Och där får jag nästan ta med mig, tror jag, just det här att han själv plockar upp telefonen och inte ger sig. Visst, han har en pallplats, absolut. Det ska vi inte ta ifrån honom. Men jag tror också där med Marcus är det också någonting av den inre känslan och längtan. Och det som han har vuxit genom att ta så mycket stryk under så många år i F1. Och ändå resa sig upp som en stolt man och stå där och gå vidare och ta tag i sin situation för att skapa bättre förutsättningar. Så det är kanske inte så mycket racingmässigt. Utan det är nog mer den personliga utvecklingen hos Marcus Ericsson där som jag tycker är värd att verkligen plocka med sig. Och också värd att verkligen respektera honom för det är faktiskt imponerande. Jag kan säga att hade jag fått stryk i 5 år så hade jag ju kastat alldeles för många kortlekar.
Ja, men det har du verkligen rätt i. Det var ju definitivt ett så här mentalt styrkebesked av Marcus efter de tuffa åren han hade haft alltså.
Ja, jag tycker det. Och det kanske är väl lite när vi pratar om mig förut och mitt intresse för motorsport. Och sådana där saker tycker jag är oerhört intressanta. För det ger så mycket mer. Det är inte bara rent tekniska. Men människan bakom hjälmen. Det är ju sjukt häftigt.
Mm. Och han är ju också ett bra exempel, Marcus, på Han har ju fått ta väldigt mycket skit, inte minst online, från
oerhört
fans som kanske inte har vägt in vad det är för skitbilar han har kört liksom, utan bara tittat på resultatet. Ja, men titta, nu har han kvalat sist igen liksom. Fan, vilken sopa.
Och det är... Ja, och det är oerhört orättvist mot honom. Sen har, alltså, han har ju haft vissa problem att prestera i motvind. Mm. Så är det ju. Och kvalen har ju under många, många år, redan när han körde i GP2 så var ju det akilleshälen. Så att han har ju tagit sig en bra bit, men framförallt den mentala styrkan tycker jag är värd att hålla fram när det gäller Marcus. Och det ska bli väldigt kul tycker jag att se de två i år. För de är ju så himla olika. Alltså Felix är ju den råa racen på något sätt. Han tänker ju inte, utan han går ju på känsla. Mm. Marcus är ju en mer tänkare, mer beslutsam, mer strategisk. Så det är ju helt olika. Alltså Felix är lite mer så här vilddjuret.
Ja.
Medan Marcus är ju mera, han tänker på allting runt omkring, han beräknar. Och kanske håller tillbaks den här inre racen lite för mycket ibland. Där han skulle vågat liksom släppa. Men vi får ju se hur han, alltså han har ju... ett oerhört starkt psyke måste han ju ha. Så han kanske, snart kanske han vågar släppa den lite polerade delen av sig själv och släppa ut den här inre, det inre djuret som måste liksom en racer måste ha.
Och nu kommer vi till en bana, en road course, som bägge har varit och kört på tidigare. Felix Rosenqvist tog pole position nu på Indianapolis Motor Speedways road course i maj förra året. Så... en och en halv vecka till det loppet då. Vad är dina förväntningar inför 4 juli?
Alltså jag tror ju någonstans och hoppas någonstans att alltså den helgen när vi både har F1-premiär, vi har NASCAR, vi har Indy och vi har 4th of July. Mm. Alltså det kommer ju vara, det känns ju på någonstans, även om vi har denna pandemisituation, så känns det lite som att vi väntar på ett fyrverkeri. Den helgen. Och jag hoppas och tror att både Felix och Marcus kommer att kunna vara med i toppen av det här racet. Felix gillar ju verkligen den banan. Han var ju ruskigt bra där i fjol. Och den form som vi såg var ju absolut lovande. Marcus har ju fått lite mer tid att komma in i det nu. Och framförallt så har teamet förhoppningsvis fått lite mer tid. Och kanske kika över vad det var som gick snett under depåstoppen och lära sig någonting av det och lära sig av andras misstag och ta med det in i den här helgen. Men jag ser oerhört mycket fram emot att både få, det blir en tuff sommar sen med många race, och det börjar ju verkligen som ett härligt fyrverkeri, så kan man väl säga.
Absolut, just det, och när jag ska köra sin Brickyard 400 dagen efter, så det blir många helspäckade helger. Jag kommer inte känna mig ledig någon gång fram till september, kan jag tänka mig.
Nej, jag tittade på det var typ en helg som var raceledig, som barnen undrade vad ska vi göra då, mamma?
Ja, det är bra, man får planera livet utifrån racekalender. Ja, Anna Andersson, jättekul att du ville vara med och prata motorsport med oss i Indiepodden.
Ja, tack så mycket för att jag fick komma. Det var oerhört roligt. Mm. Det är inte ofta man får möjlighet att prata motorsport på det här sättet i de här tiderna. Utan då är det mycket mer andra forum. Så det var jättekul.
Och det är vad roligt. Det är det sköna också med poddformatet är ju att det inte är så strikt. Det behöver liksom inte 3 minuters inslag på tv. Alltså, utan man kan ta ut svängarna lite grann.
Absolut. Men det är väl det. Det är väl lite mer som IndyCar då.
Ja, exakt.
Det är inte så jäkla strikt, utan vi bara kör. Should I want to know where my easy rider gone? Should I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.